Jag tror faktiskt inte att det är omöjligt att en diskmaskin kan påverka 5 gånger så mycket som den kostar att sätta in. Och det blir väl i alla fall 50 000.
Välkommen allesammans till Visning pågår, en podcast med mig, Magnus Detmar. Det är en podcast för dig som ska köpa, sälja, förvalta eller förmedla en bostad. Idag sitter jag här med Robin Gelinder från Uppsala, Bjurfors Uppsala, som vi ska prata med idag om Uppsalas bostadsmarknad. Välkommen!
Tack så mycket!
Hur är läget med dig idag?
Det är toppen! Jättebra, hur är det med dig?
Jo, det är bra här också, tack.
Härligt.
För de då som inte vet vem du är, kan inte du berätta lite?
Kan jag göra. Jag heter Robin Linde, som du sa, och jobbar som fastighetsmäklare och franchisetagare på Bjurfors i Uppsala. Har varit registrerad mäklare sedan 2011 och kom hit till Bjurfors i somras. Bor lite utanför med sambo och tre barn. Och på fritiden gillar jag att resa och käka god mat.
Ja, men härligt. Bra summering där. Kommer du från Uppsala?
Ja, jag är född här och uppvuxen. Hade lite tankar efter min examen och flyttade ner till Göteborg faktiskt. Men det blev aldrig så, utan jag fastnade här och trivs väldigt bra. Och ja, kommer nog aldrig flytta som det känns nu i alla fall.
Härligt, men då trivs du väldigt bra, ja. Du hade jobbat på någon annan byrå tidigare, vilken var det?
Det var på Videlöv, Uppsala.
Okej. Och nu på Bjurfors då. Har Bjurfors många kontor i Uppsala, eller hur ser det ut?
Nej, vi har ett kontor i Uppsala, men det är över 90 kontor i Sverige, så det är Sveriges fjärde största mäklarkedja. Och okay. Tidigare var jag på en mer lokal firma som visserligen finns på fler ställen, men det är såklart en viss skillnad att jobba på en rikstäckande kedja och jobba på en lokal firma.
Mm. Ja, men superbra. Och då kan jag tänka mig att Uppsala som stad blev fallsen ganska naturligt eftersom du bor där och sådär. Det var därför du började på den marknaden.
Absolut.
Mm. Ja, men superbra. Så då har vi fått lite info kring dig, och då som sagt ska vi dyka in i Uppsala som bostadsmarknad. Tidigare, jag har ju faktiskt jobbat på mäklarbyrå, tidigare så fick jag uppfattningen om att när man säljer lägenheter i Uppsala så är det väldigt så, man måste ha väldigt lokal kännedom, och det är väldigt bra att man kommer från Uppsala också. Har jag uppfattat det rätt?
Absolut, det är ju alltid en fördel att vara lokal och känna till skolor och förskolor och bästa pizzerian, och det bygger ett förtroende hos den som tittar på bostaden, absolut, det tycker jag.
Mm. Så du känner det ändå har gynnat dig att komma därifrån?
Absolut, det har det gjort. Framförallt största orsaken som jag upplever är, som har varit gynnande då, det är att man har ett kontaktnät när man börjar. Så redan när man börjar mäkla så vet folk lite vem man är, och om man har gjort ett bra avtryck på andra arbetsplatser och så kan man ha stor nytta av det i sin befintliga stad, upplever jag.
Mm. Ja, men härligt. Men då du som kommer därifrån och jobbat där mycket, kan inte du beskriva hur Uppsalas bostadsmarknad ser ut för de då som inte kanske varit där eller ska flytta till Uppsala?
Absolut, tycker jag. Jag brukar säga att Uppsala är en väldigt stor, liten stad. Vi har flera stadsdelar, centrala, och sen har vi lite ytterområden som också är väldigt populära men med lite lägre priser. Och vi har en del villor centralt, men inte särskilt många, utan det är lite större villaområden några kilometer från stadskärnan som är väldigt populära i Uppsala också. Jag tycker att en stor fördel i Uppsala är att man oftast verkar i alla områden, så att man är lokal, men man kan jobba med väldigt billiga bostadsrätter ena dagen och andra dagen så säljer man väldigt dyra bostadsrätter eller motsvarande på villor då. Det tycker jag är väldigt kul att få möta olika typer av köpare och säljare.
Mm. Härligt. Och de olika då områden, om man säger då de mer centrala delarna, vad liksom vad kan man säga att där är de lite mer dyrare ställena, där är de lite mer billiga områden? Kan du elaborera lite med det?
Nej, men vi har väl de absolut populäraste och dyraste områdena, heter Främre Luthagen, Fålhagen, Centrum såklart. Sen om man kommer lite längre utanför stan så kan man komma till Salabacke eller Svartbäcken, som också är populära områden, men några kilometer från stadskärnan.
Okej, okay. Ja, jättebra. Då de här olika områdena, hur mäter man de här liksom kvadratmeterpris, eller mäter man storleksmässigt på hur många rum, eller kan du förklara lite hur bostadsmarknaden fungerar på det sättet?
Ja, absolut. Ja, men, vi mäter väldigt lite kvadratmeterpris, i alla fall så har jag gjort det under alla mina år och pratat väldigt lite kvadratmeterpris med mina kollegor. Det har varit mycket mer fokus på att vad man fick för just den storleken, till exempel 2 miljoner för en tvåa i området eller så. Men vi har börjat närma oss lite mer, tycker jag, Stockholms kvadratmeterprispratet. Och allra helst är det ju när man kommer upp på lite högre kvadratmeterpris som man kan känna att ja, men 100 000 per kvadratmeter, det är inte så ofta det händer, men det förekommer på väldigt små lägenheter. Så att vi sneglar väl lite på det, men det är sällan man värderar bostäder på kvadratmeterpris i Uppsala, upplever jag.
Okej, okay. Så det är mer område och antalet sovrum då, eller hur definierar man ett pris på en lägenhet?
Ja, men absolut, liksom antal kvadratmeter, antal rum och läget liksom, och såklart skicket också. Det vi har haft i Uppsala, det är att det har varit ganska billigt per kvadratmeter att köpa stora lägenheter, men de mindre ettorna och tvåorna har varit väldigt höga kvadratmeterpris på. Så att det har varit väldigt stor differens som jag inte upplever att man kanske har i alla städer. Men det har nog mycket med att göra att vi är en studentstad och vi har många människor från andra större städer som hjälper till att driva upp priset på de här bostadsrätterna. Mycket ensamhushåll har vi också i Uppsala.
Okej. Kan man märka att det är högre omsättning på lägenheter just eftersom det är en studentstad?
Ja, absolut, det skulle jag säga. Framförallt på ettor och tvåor. Det finns en del ettor och tvåor som man har fått hjälpa till att förmedla 4-5 gånger på mina år. Och det har ju med att universitetsprogrammen oftast är 3-4-5 år och sen flyttar man vidare. Nu så har det varit lite mindre efterfrågan på just ettor och tvåor i Uppsala. Nu börjar det öka igen, men jag tror att det har att göra med pandemin, att många valde att bo kvar hemma och pendla, och man har inte haft samma behov av att köpa sin egna första bostad under pandemin som man har nu igen, till exempel.
Har då studenterna börjat backa lite mer nu i det här nuvarande ränteläget som vi ser? Har det blivit svårare då även för studenter att köpa?
Ja, kanske. Jag känner inte direkt att man har sett det än. Men oftast får ju studenter och ungdomar hjälp från sina föräldrar. Och det är såklart tidigare när man har haft väldigt låga boräntor så har det inte kostat så mycket för en förälder att belåna upp sin egen bostad. Men nu är det ju ändå lite mer kostsamt att låna pengar. Så att lite kanske att det har dragit åt. Men samtidigt så är ju hyresmarknaden ganska dyr. Så att jag vet inte om det kommer slå så hårt. Jag tror mer att det har varit en ett behov som inte riktigt har behövt, så att man har kunnat plugga mycket på distans och att man kanske har suttit still i båten och väntat för att se kommer priserna gå ner mer innan man har valt att slaga till.
Okej. Men ni har ändå märkt att omsättningen, eller att det har lugnat ner sig lite, kanske inte färre antal lägenheter, men att det tar längre tid att sälja lägenheterna?
Ja, allra helst under hösten här, men nu tycker jag året har börjat väldigt bra med väldigt välbesökta visningar och mycket budgivningar och större förhandsintresse och så. Så att jag hoppas att vi får lite snabbare processer igen, för det är skönt både för säljaren och köparen och den som hjälper till att förmedla affären. Mäklaren, det vill säga.
Exakt. Men tror du detta är en temporär uppgång nu då, eller tror du det är liksom, vi såg ett stopp i höstas, medan nu har vi kommit tillbaka till den normala marknaden? Hur ser du på det?
Ja, men jag tror att vi är tillbaka på lite mer normal marknad, men sen också kan det vara kanske en liten extra positiv push nu för att många har valt att ta det lite försiktigt under hösten, och till slut så vill man inte vänta längre utan man behöver det där extra rummet eller man vill flytta från studentkorridor till egen lägenhet eller något liknande. Så att det kan vara så kanske att det är lite bostad nu, men det känns ändå lite mer normalläge nu mot hur det har varit från sommaren tills nu då.
Mm. Hur länge ligger lägenhet ute på Hemnet i Uppsala ungefär?
Ja, målet är väl att man lägger ut en vecka och sen har man visning veckan efter på söndagen. Så då är man uppe på ungefär 7-10 dagar eller kanske 8-12 dagar. Och sen är alltid min målsättning att skriva kontrakt innan nästkommande helg. Så att det är alltid målsättningen. Under hösten har det varit betydligt längre i genomsnitt.
Okej, och vad har den legat på ungefär då nu i höstas?
Ja, men jag skulle nog räkna med ett uppskattat genomsnitt på i alla fall 3-4, kanske 5-6 visningshelger innan man har fått det budet som man tycker är rimligt för bostaden.
Okej, alltså då har det ökat väldigt, väldigt, väldigt markant då. Men det kanske går tillbaka till det normala nu då?
Ja, jag hoppas det.
Vi har väl en räntehöjning som kommer här väldigt, väldigt snart. Det kanske förändrar marknaden igen, eller vad tror du?
Ja, det skulle kunna göra det. Men jag tror framförallt att det beror på vad media väljer att skriva. Och jag upplever att många köpare blir väldigt påverkade av vad dagstidningarna skriver och liksom hur man pratar på marknaden. Nu har ju räntan, en normal boränta kanske låg på 1,5% i våras, och nu tror jag snittet ligger kring närmare 4%. Så att jag tror att en liten höjning till påverkar inte jättemycket, utan det är redan inprisat i att det är betydligt dyrare att bo nu än vad det var för ett år sedan.
Mm.
Men
okay.
Det är bara spekulationer, det kanske är mina önsketankar.
Ja. Hur många procent ungefär har man sett att lägenheterna har gått ner det senaste året?
Ja, jag skulle väl säga att bostadsrätterna ligger nog någonstans mellan 10-15% beroende på område och storlek. Mm. Någonstans där.
Okej. Okay. Är det vissa lägenheter som gått ner väldigt mycket mer än andra?
Ja, jag tycker väl att riktigt bra lägenheter, om man ser de lägenheterna som har väldigt många attribut som många köpare värdesätter, de har inte gått ner särskilt mycket, kanske ingenting alls i vissa fall. Medan de lägenheterna som det finns lite fler av, och kanske allra helst de som inte är i topprenoverat skick, de har påverkats lite mer. Och,
okay.
Och det är väl alltid lite så att längre från stan så påverkas priserna oftast lite mer när det går ner, medan de centrala lägena håller sig lite tryggare.
Okej. För det är ju någonting som har diskuterats här i Stockholm. Liksom man har sagt att typ Östermalm är en marknad som då, ja, där brukar priserna hålla sig. Men det, man har ju sett också att Östermalm har gått ner extremt mycket nu. Så det är lite kanske tvärtom jämfört med Uppsala.
Ja. Ja, och det kan ju säkert skilja sig från bostad till bostad också. Men min känsla är under hösten att de populära bostäderna som haft bra egenskaper och legat i bra områden, de har ändå gått relativt bra. Även om de såklart också har påverkats, så upplever jag att de inte har påverkats riktigt lika mycket.
Nej, okej, jag förstår. Och de då som är då topprenoverade och sådär, vad är det man har i de lägena och vad är det för typ av lägenhetshus de lägenheterna finns i?
Det kan bero lite grann från stadsdel till stadsdel, men om jag ska prata lite generellt så finns det ju ganska, ja, men det är lite färre sekelskiftslägenheter i Uppsala, så ofta en lite äldre lägenhet med gärna balkong och hiss och låg avgift, trevlig utsikt, då brukar det gå väldigt bra.
Mm. Och då är det mer funkislägenheten och sådär som går lite billigare, eller hur ser det ut?
Ja, men så kan man väl absolut säga att de lite modernare lägenheterna med mindre charm, som dessutom inte är superrenoverade, har varit de som har tagit längst tid att förmedla.
Okej. Okay. Om man då tänker på studenten som köpare, vad är det de betalar extra för mer jämfört med kanske någon annan gör?
En klassisk student skulle jag säga ofta tittar på läge, att man bor nära nationer och studentliv och så, universitetet. Låg avgift brukar man prioritera ganska högt. Framförallt planlösningen. Om det är netta till exempel, en sovalkov är oftast väldigt viktig, balkong är ett väldigt stort plus.
Okej. Och då du säger att de är nära nationerna, kan du märka att det är någon viss nation som är så kring den, så är priserna mycket högre än någon annan?
Det är väl egentligen framförallt läget, att många studenter föredrar Luthagen, främre Luthagen, som är väldigt attraktiva stadsdelar i Uppsala. Många nationer ligger nära främre Luthagen. Jag vet inte om det är något särskilt som är så här extra populär. Om man kommer från Stockholm så är väl Stocken, som de kallar, säkert den populäraste, som ligger mitt inne i stan. Kommer man från Värmland, ja, då bor man nog gärna närmare Värmland. Men alla de här nationerna är ganska centralt fokuserade. Sen så finns det ju ganska utspridda universitetsavdelningar i Uppsala. Så det finns ju till exempel SLU, som är Sveriges lantbruksuniversitet, som ligger lite utanför stadskärnan. Pluggar man där bor man kanske hellre i en lite nyare stadsdel som heter Rosendal. För då har man liksom halvvägs till skolan, halvvägs till centrum till exempel. Medan om man läser ekonomi, ja, då bor man nog hellre i Luthagen, som är väldigt nära ekonomikum och nationer.
Okej, jag förstår. Så det beror på helt var man kommer ifrån egentligen?
Ja, jag skulle säga det.
Ja, okej. Och då de lägenheterna som är lite större och som kanske inte direkt ägnade till studenter, kan du märka att de blir billigare om de är i de här studentområdena, för man inte egentligen vill vara nära studenterna, eller de går lika bra i pris som vilken annan lägenhet som helst?
Nej, men det kan nog vara lite sanning i det, men då är det nog framförallt vilket hus det är. Tittar man till exempel på Luthagen och främre Luthagen som jag nämnde, så är det väldigt mycket dyra stora lägenheter och tvåor och så, som inte alls påverkas av att det bor mycket studenter i ettorna. Men sen finns det ju framförallt i vissa områden, till exempel Rosendal, vissa föreningar där det nästan bara är ettor. Och det är såklart att är man något äldre och har barn och familj och så är det ju mer livat i en förening med 300 ettor och kanske 20-30 större lägenheter, mot om man köper i ett mer blandat hus där det kanske finns några ettor och några treor och några tvåor och så vidare. Så att absolut, just i de här studentorienterade bostadsrättshusen, där skulle jag säga, där är det nog mindre populärt att bo om man arbetar.
Okej, jag förstår. Går du in som mäklare och då rekommenderar att inte köpa det om då en familj vill flytta in just i en sån lägenhet? Eller hur ser det ut?
Det blir svårt kanske om man har ett uppdrag att hjälpa någon att förmedla och liksom avråda dem från att köpa. Men däremot så kan man ju vara ärlig och transparent med att berätta att det bor mycket yngre människor där i huset. Det är mycket ettor. Och det behöver ju inte betyda att det är negativt för alla. En del kan ju tycka att det är jättehärligt. Men jag skulle nog vara försiktig och avråda någon från att köpa.
Ja, nej, jag förstår. Jag vill bara leka med tanken lite. Men
nej, jag förstår.
Superbra. Men om vi då pratar om en del om liksom studentlägenheterna. Vad kan du se är det som ger mer eller mest value for money? Ska man då renovera, styla lägenheten, eller ska man bara låta den vara när man väl säljer den? Vad tycker du om det?
Nej, men jag tror absolut att man ska lämna en studentlägenhet i så bra skick man kan. Jag upplever att många som köper en bostad för just studera, de är ganska stressade med att de vill in snabbt, och varken ungdomarna eller föräldrarna är så intresserade av att börja renovera, utan då vill man fokusera på studierna. Så där brukar man verkligen få igen att sälja en välrenoverad fin lägenhet.
Mm. Ja, jag förstår. Och är det vissa grejer som man sa du rekommenderar att folk sätter in i lägenheten för att just få extra mycket pengar för den?
Ja, absolut. Det var ju en intressant frågeställning, men jag upplever att tvättmaskin och diskmaskin är sådana saker som man kan ju tycka att ja, men det är väl inte avgörande, det går alltid att stoppa in efteråt, men jag upplever att en del spekulanter selekterar bort bostäder som inte har den här utrustningen. Speciellt diskmaskin. Så finns det möjlighet att stoppa in diskmaskin och tvättmaskin, så är det verkligen en sån här bra värdehöjande grej som jag brukar rekommendera alla som säljer en etta som inte har det här.
Okej, det är ju så att studenterna inte vill diska, det är därför de går högre i pris alltså.
Exakt, de vill verkligen inte diska.
Okej.
Och ibland kan ju deras föräldrar tycka att det är väl inte hela världen, det kan ni väl lära er, men ja, det känns som att det är en väldigt viktig fråga för många studenter i 20-årsåldern i alla fall, i min känsla.
Okej, jag förstår. Hey. Men skulle du säga, om du skulle sätta ett monetärt belopp på att sätta in en diskmaskin, kan du få en lägenhet för 50 000 mer då, eller 100 000 mer, eller hur ser det ut?
Jag har ju ingen statistik för det, men jag skulle inte bli förvånad om det kan påverka en hel del alltså. Just på grund av att jag tror att en del väljer att inte bjuda, just på grund av att man saknar vissa sådana saker som man tycker är väldigt viktiga. Men jag har ingen statistik på det, men jag tror faktiskt inte att det är omöjligt att en diskmaskin kan påverka 5 gånger så mycket som den kostar att sätta in.
Okej.
Och det blir väl så för i alla fall 50 000.
Det är ändå 50 000, ja. Men för alla då som bor i Uppsala och bor i en etta in med en diskmaskin, så kanske det... Eller vi höjer chansen i alla fall till att få ett mycket bättre pris.
Absolut, oddsen ökar väldigt, väldigt mycket.
Mm. Kan du märka om det är det någonting annat just med lägenheterna som du känner att så, det är där alla studenter mer än då närheten till skolan eller liknande som verkligen går hett?
Nej, men läget självklart nummer ett, och sen planlösningen och avgiften är viktiga faktorer. Sen ska man inte förringa heller hur lägenheten ser ut, alltså om det är bra möblerat. Styling är ju någonting som jag verkligen har blivit övertygad på de senaste åren att det ger väldigt bra effekt. Och det är inte bara för studenter, utan det är för i alla ålderskategorier. Det är allt från unga människor och äldre människor som kanske inte egentligen lever i ett jättestylat hem, brukar gå igång på den typen av presentation av en bostad.
Okej, och är det någon viss typ av styling som du märker går hem bäst, eller du har en stylingfirma som anpassar det efter lägenheten?
Ja, men precis. Jag är själv ganska dålig på styling och heminredning. Skulle du prata med min sambo så skulle hon säga att jag har en kassmak. Men däremot så vet jag ju att de här firmorna som vi jobbar med är otroligt duktiga, och de brukar ju försöka anpassa sina grejer och möbler efter vad det är för typ av bostad. Och jag kan inte minnas någon gång som jag blivit besviken, utan det brukar bli fantastiskt bra. Och oftast tycker jag att man ser det också på antalet som kommer och tittar, och antalet visningar på Hemnet, och också att det är fler som är beredda att vara med i en budgivning när det är riktigt fint inrätt.
Nu när jag har intervjuat en hel del folk, så har jag märkt att det blir mer och mer populärt att ta fram originaldetaljer i lägenheterna. Om det är en funkislägenhet, så det är just liksom funkis originaldetaljer man ska ta fram, och samma med sekelskiftet såklart. Kan du se den tendensen också i Uppsala?
Absolut, verkligen. En bostad som är varsamt renoverad, där man kan kanske behålla 40-talsskåp och bara lacka dem och ändå få in den här diskmaskinen i köket, och kanske bara höja upp bänken istället för att riva ut och göra ett helt nytt kök. De lägenheterna brukar vara mest populära. Man får det bästa av två världar, gamla charmen, eller liksom, om det nu är en jättegammal lägenhet, att man håller de detaljerna och kombinerar det med nya bekväma detaljer.
Mm. Okej, okay, så det är verkligen värdehöjande. Kan du se att det är mycket bättre då, om man då ska renovera sin lägenhet, då ska man hellre putsa upp de delarna än att då sätta in någonting helt nytt?
Ja, men det tror jag. Det beror ju såklart lite på vad det är för årtal på fastigheten och så. Har man en 80-talslägenhet eller en 90-talslägenhet, då tror jag då spelar det nog ingen roll. Då är det nog lika bra att byta kök och till ett nytt, fint, modernt. Men att stoppa in ett jättesupermodernt kök i en gammal lägenhet är ju inte alltid det bästa, utan då hör man oftast, tycker jag, från de som kommer att kika att vad synd att de stoppar in ett sånt här modernt kök i den här gamla lägenheten. Och det är såklart, det är tråkigt om man har lagt ut så mycket pengar på ett helt nytt, modernt, häftigt kök liksom.
Ja, exakt. Märker du att det finns en viss tendens att folk följer en viss modell som så greige eller en viss typ av sten på köksbänken? Kan du märka att det är vissa sådana tendenser som folk verkligen följer?
Jag tror att vi är lite sämre på det i Uppsala. Ofta brukar man se trenderna i Stockholm och sen så märker man att oj, ja, men vi har ju kvar Carrera marmor, fast det slutade man ju med för 5 år sedan i Stockholm. Nu är det några andra plattor, badrum och sådär. Vi ligger lite efter, upplever jag, i vad som är modernt i Uppsala. Men det går ju absolut trender. Man märker ju det när folk renoverar att nu har de här lite större plattorna och nu kanske man har samma färg på klinker och kakel i ett badrum som man inte hade för 5 år sedan. Så att absolut så märker man trender. Sen är jag själv personligen lite dålig på de här trenderna och upptäcker dem oftast sent. Så att jag är jätteglad att jag jobbar med ett fantastiskt duktigt stylingbolag inför mina försäljningar som kan hjälpa och tipsa mina kunder om det är någon som funderar på att renovera och så.
Ja. Ja, härligt. Finns det någonting annat? Vi pratade om diskmaskin och tvättmaskin. Finns det någonting annat som du märker att så, det får man alltid tillbaka pengarna på?
Ja, men jag tycker att det är en bra idé att måla. Om väggarna är lite slitna och det är spretig färgkombination, så är det en ganska välinvesterad investering och ta dit en målare som målar någon neutral färg. Så att man inte tänker på det första man gör att det är väldigt tråkiga ytskikt helt enkelt.
Mm. Okay. Så målning är alltid bra och in med en diskmaskin så får man pengarna tillbaka.
Ja, men det är en bra början i alla fall.
Ja. Ja, men härligt. Men superbra. Och nu har vi pratat väldigt mycket om bostadsrätter. Kan du märka, för du säljer en del hus också vad jag förstod det som.
Ja.
Kan du märka att det är vissa trender nu när vi har kanske en energikris, att priserna går upp? Kan du märka att folk drar sig till vissa typer av hus eller vissa typer av objekt just i den här tiden?
Absolut. Det har varit en enorm skillnad på efterfrågan på småhus, småvillor. Från i våras, det är ju länge sedan, men när pandemin kom så ville väldigt många familjer ut till en friliggande villa eller ett radhus. Den trenden har ju såklart backat lite från att corona har minskat och man tycker att det kan vara ganska nice att bo i en lägenhet också. Men framförallt energipriserna har gjort att man får otroligt mycket mer frågor om förbrukning och har man verkligen räknat med elbilen i den här kostnaden, ligger poolen med, sånt som tidigare kanske inte var så viktigt, för energikostnaden var ju inte så stor del, medan nu är ju elpriserna väldigt, väldigt stor del av driftkostnaden på en vanlig villa. Och också märker man, upplever jag, att hus som har en sämre värmekälla, till exempel direktverkande el istället för bergvärme eller frånluftsvärmepump, att de är mer svårsålda och att de har tappat lite mer värde än övriga villor. Och det har väl att göra med att man sannolikt känner att den där värmekällan som är på det här huset behöver man byta ut, och då budgeterar man för det.
Mm. Okej, okay, så det är energikostnaden liksom som är den stora grejen?
Ja, så upplever jag i alla fall.
Mm. Har du märkt att priserna på hus har gått ner mycket mer än på bostadsrätter?
Jag skulle tro att det har gått ner några procent till i genomsnitt. Det är fortfarande en bra efterfrågan på villorna i Uppsala, ska jag säga. Men det är inte riktigt samma galna budgivningar som det har varit tidigare. Förut när man förmedlade en villa i Uppsala så var det nästan standard att budgivningen var 1 miljon, trots att man tyckte att man inte gick ut med ett lågt utgångspris. Och den uppgången är lite utraderad, upplever jag det som. I höstas började oftast budgivningarna en bit under utgångspriset och sen fick man jobba sig uppåt. Ofta hamnade man över utgångspriset, men inte så mycket över utgångspriset som tidigare.
Mm. Okej, jag förstår. Och i dagsläget då när du lägger ut, ja, både bostadsrätter men också framförallt hus, lägger man ut det till liksom det accepterade, det sista budet, det lite högre pris, eller fortsätter man att ha ungefär lite lägre och sen att en budgivning får dra upp det?
Vi försöker alltid att marknadsföra våra bostäder med ett accepterat pris där säljaren är beredd att acceptera. Och där stångas man ju ibland med säljaren att går vi ut på den nivån som du säger att du verkligen vill ha, ja, då är risken att vi inte kommer komma upp till den nivån, att man bara får bud under. Och så kommer man med sin rekommendation vad man tycker att bostaden är värd. Men då vill man ju ha en accept på det priset också så att man vet att de säljer om det inte blir budgivning. Nu har det ju gått ungefär ja, men hela hösten åtminstone sen prisnedgången på marknaden, och nu kan man ju visa lite statistik också för de som säljer. I början såldes det ju nästan inga bostäder, och då var det svårt också att motivera varför man skulle nöja sig med ett lägre pris än vad grannen fick i våras till exempel. Så nu börjar köparna och säljarna mötas lite mer, för man har hittat en ny prisnivå som är lite lägre än vad det var i våras. Jag tycker inte att det är jättesvårt att motivera för den som vill sälja varför priset är lägre nu ändå. Det är egentligen bara att ta fram en kalkyl och visa att så här mycket kostade det att bo i ert hus i våras och så här mycket kostade det att bo nu. Det vore nästan konstigt om inte det hade en effekt på marknadsvärdet, tycker jag, när boendekostnaden har blivit så mycket högre.
Exakt. Alltså hyran på de olika bostadsrätterna, ligger de i linje ungefär med liksom Stockholmspriserna, eller är de lägre eller högre?
Generellt skulle jag säga att jag tror att vi ligger lite högre på månadsavgiften än i Stockholm. Jag har ju funderat mycket på varför det är så, men framförallt så tror jag att det är lite mer, generellt sett, lite mer äldre föreningar i Stockholm. Mycket föreningar som har verkat längre tid och då har hunnit betat av sina skulder mer. Men också att det är lite mer affärslokaler i Stockholm, restauranger och butiker som bidrar positivt till föreningens ekonomi. Men det är ganska stor skillnad på månadsavgifterna även i Uppsala om man köper i en gammal förening med låg skuldsättning eller om man köper nu en nyproducerad lägenhet som har hög skuldsättning.
Ja, exakt. Vad är genomsnitt skuldsättningen per kvadrat i Uppsala? Vet du det?
Nej, jag har faktiskt ingen siffra på det, men jag skulle säga det att i det äldre beståndet, om jag bara ska generalisera, så hamnar man oftast under 5 000 per kvadrat i alla fall. Många av de här 30-40-talshusen ligger på 2-3 000. Det skulle jag säga är bra. Den nyproducerade delen brukar väl ligga mellan 10 och 15 000 i regel. Ibland högre.
Och nyproduktionen, finns det liksom något tak som du rekommenderar så? Nej, akta dig och köp över x antal tusen per kvadrat.
Nej, jag har aldrig tänkt något sånt tak, men bankerna brukar ju, när de ger ut sina lånelöften, så brukar ju de ha lite olika krav, att om det är över en viss antal per kvadrat, och om lånet är över en viss krona per kvadrat, så behöver man komma in med en högre kontantinsats. Och det är väl kanske en liten varningsklocka om banken tycker att föreningen har risk för lite sämre ekonomi, att man måste komma in med en högre kontantinsats. Jag vet inte exakt var den ligger idag, men tidigare så har jag haft 20 000 per kvadrat. Men det är mycket möjligt att man har justerat ner den nu i och med att räntan har blivit högre, och jag skulle tro att bankerna säger att det är lite större risk i högt belånade föreningar idag än vad det har varit tidigare med väldigt lågt ränteläge.
Ja, okej. Så det är lite att man riskhedgar sig, både banken och sig själv.
Ja, precis. Jag tror att de har tänkt att är det hög belåning så måste man räkna med högre avgifter i framtiden, och då vill man att sina kunder inte är riktigt lika högt belånade så att de har en bättre ekonomi.
Byggs det mycket i Uppsala nu?
Det har byggts väldigt mycket i Uppsala. Vi har haft en enorm nyproduktion under de 10 åren som jag har jobbat. Sen slog det stopp lite där vid redan 2017 vid första amorteringskravet så blev det ett litet stopp i Uppsala. Jag tror det blev det i de flesta orterna i Sverige. Och nu sitter man väl med, skulle jag tro, många nyproducerade aktörer har svårt att få in sina kalkyler för att räntan i kalkylerna måste vara så hög, och då blir det svårt att få upp kalkylen med att någon ska vilja köpa bostaden om avgiften är alldeles för hög. Och då behöver de ju sänka lånen i föreningen, och har man köpt marken väldigt dyrt då blir det ju lite stopp där. Men de stora byggbolagen, de har ju oftast köpt mark för väldigt länge sedan och köpt in till bra priser. Så att det byggs en del, men i mycket långsammare takt än vad det har gjort tidigare, skulle jag säga.
Okej. Och det är framförallt studentlägenheter, eller det är alla typer av lägenheter?
Om man skulle generalisera så skulle jag säga att det är nog primärt lägenheter för villasäljare och barnfamiljer som man har prioriterat i Uppsala. Man har byggt treor och fyror, väldigt, väldigt mycket av det. Men sen så har det byggts, som till exempel i det här området Rosendal som vi var inne på, så har det byggts väldigt mycket ettor, för där har det varit ett stort behov vid BMC och Ångström och SLU som ligger där. Men vi har inte så mycket central mark, så att det finns inte så mycket att bygga på, utan det har varit framförallt vissa områden då, Rosendal, Kapellgärdet och Kungsängen industristaden, där man har kunnat byggt väldigt mycket. Men de områdena börjar snart bli färdigklara i sin storlek. Så att då kommer det säkert att ha ett nytt område som exploateras.
Ja, härligt. Ja, men det är intressant, och då flyttar ju folk till Uppsala och då blir stan större, så att jag antar att priserna följer med uppåt med den trenden också.
Ja, vi ser positivt på att många väljer att flytta till Uppsala, det är ju superkul. Sen så kan väl jag önska ibland att man skulle kunna försöka bygga lite billigare bostadsrätter, för jag tror det skulle behövas att kunna få ner kraven lite, att man kanske inte behöver ha all lyx som liksom är krav idag med så. Men det är ju för politikerna att bestämma.
Ja. En ny producerad etta, vad kan man få en sån för i ett medelintressant område, så att säga?
Ja, men det är ganska stora spridningar beroende på om det är balkong och antal kvadrat och sådär. Men om man tittar på en klassisk etta på cirka 30 kvadrat utan balkong, så skulle jag säga att en sån idag kostar ungefär 1,5 miljoner i ett bra studentområde. Och de var väl uppe på 1,7-1,8 i våras ungefär.
Okej. Okay. Ja, så det är ändå 50 000-60 000 per kvadratmeter.
Ja, precis. Nu räknar inte jag så mycket kvadratmeterpris, men det låter som du har rätt.
Ja. Nej, det är bara för att förstå och jämföra lite med Stockholmsprisen, för här pratar vi bara kvadratmeterpris.
Jag förstår.
Superbra.
Jag ska också tillägga att om man skulle köpa en lägenhet i som Främre Luthagen eller Centrum i den storleken, så är det dyrare. Men nu syftar jag på lite utanför själva stadskärnan då.
Ja, jag förstår. Och ja, det är ju ganska mycket om man är student att köpa en lägenhet för det priset, om man då inte har föräldrarna som backar upp en eller sådär.
Ja.
Vad är det mer för... jag tänker nu när priserna har gått ner mycket, skulle du säga att det är väldigt bra köpläge också då för studenterna och de som köper sig in för första gången?
Absolut. Det är ett jättebra tillfälle att kliva in på marknaden nu. Nu har man, kliver man in när det har skett en korrigering, och ingen vet ju vad marknaden ska ta vägen framåt. Men det är ett bättre köpläge nu än vad det varit på många år i alla fall.
Mm. Exakt. Hur kan du se att budgivningarna går just nu? Lägger man det budet som lägenheten är prissatt kring, eller brukar det bli priskrig, så att säga?
Jag upplever att de som går på visningar i Uppsala är oftast ganska pålästa, och de har tittat vad grannen har köpt för och så. Så att sätter man utgångspriset i linje med vad man faktiskt tror att lägenheten är värd, då brukar budgivningen börja på utgångspriset. Det kan alltid vara någon som försöker lite under, men oftast så startar den på utgångspriset, och jag upplever ändå att vi har haft en ganska god utveckling i januari på de attraktiva objekten. Så att det känns som att det är lite mer balanserat nu mellan köparen och säljarens marknad än vad det varit under hösten. För då började nästan alltid budgivningen under utgångspriset, även om man till slut fick det priset man hade annonserat, men det krävdes väldigt mycket jobb och väldigt många visningar. Och ofta var det den som lagde första budet som sen köpte lägenheten, men för utgångspriset, men inte förrän någon annan också var beredd att gå upp till de nivåerna då. Så att nu är man inte riktigt lika beroende av att se vad någon annan är beredd att betala som man har varit tidigare, upplever jag.
Okej. Vad är den bästa budgivningsstrategin om du ska köpa en lägenhet?
Jag tror att man ska gå in och visa att man vill ha den på en gång. Att ha en klar strategi och att höja konsekvent samma bud hela tiden. Så att de andra spekulanterna inte kan läsa av när man börjar närma sig sitt slut eller så. Sen har man ekonomi och verkligen vill ha någonting, så tror jag också att man ska göra lite större höjningar för att visa att man är kapitalstark.
Då har vi nått slutet av podcasten här, och vi har lärt oss väldigt mycket om Uppsalas bostadsmarknad och tempen på Uppsalas bostadsmarknad. Men för de då som vill köpa eller sälja i Uppsala nu den kommande tiden, skulle du kunna ge 3 tips till både köpare och säljare?
Absolut, det gör jag gärna. Om vi börjar med köparen då, så skulle jag säga att läs på. Inte bara föreningens ekonomi, utan gå på mycket visningar och titta vad värdesätter man. Är det viktigt att balkongen ligger åt det här hållet eller åt det där hållet, och vill man ha kvällssol eller dagssol på balkongen? Och, ja, men titta på mycket bostäder. Och mitt andra tips är att tveka inte att fråga. Vi som mäklare företräder ju såklart säljare när det gäller slutpriset, men oftast så är vi väldigt hjälpsamma och kan tipsa och berätta mycket om föreningar och för- och nackdelar med olika typer av bostäder. Ja, det är alltid bra att fråga oss. Och mitt tredje tips är att jag vet inte vad jag ska komma på som tredje tips faktiskt.
kanske vi sparar oss vid 2, men
jag kan suga lite grann på den om jag har något bra tredje tips. Jag har ett bra tredje tips. Det är att om du träffar någon mäklare som du tycker om och får förtroendet för, nyttja honom eller henne som din köpmäklare. Nästan alla mina säljare som vill sälja brukar ringa och rådfråga mig, be mig kolla på besiktningsprotokoll, ta fram statistik, olika föreningar och bolla lite strategier och sånt. Och det är alltid skönt att prata med sin egen mäklare.
Ja, superbra. Så det var till köpare då?
Ja.
Och till säljare?
Till säljare. Jag tycker alltid att man ska träffa 2 eller 3 mäklare så man får lite olika erbjudanden och se hur de olika mäklarna och mäklarfirmorna jobbar. Jag tycker att man ska verkligen ta och fundera på om det är värt att styla sin bostad. Det är ju någonting som de allra flesta tjänar väldigt mycket pengar på. Och jag skulle också vilja tipsa om att ha god tid på sig, att inte stressa en försäljning, utan att ta kontakt med mäklare god tid innan så att man hinner ta riktigt bra bilder. I många fall kan man tjäna på att förbereda försäljningen som kommande och på så sätt se till att extra många kunder ser ens bostad.
Yes, nu har vi nått slutet här i podcasten, så skulle jag vilja höra, vem skulle du rekommendera att jag intervjuar härnäst i podden?
Jag skulle jättegärna vilja höra Daniel Adelsson berätta lite grann om hur han jobbar i sitt distrikt i Mölndal.
Superbra, så då sträcker vi ut en hand till honom där och hoppas han lyssnar på podden och hoppas att han vill vara med i podden. Ännu en gång, stort tack för att du var med.
Tusen tack själv.